Du ser hur hon kämpar varje dag med koncentrationen, alla ljud som tränger sig på henne. Stolsben mot golv, viskningar, lysrörets skarpa blinkningar. Ofta sitter ni i rummet intill klassrummet. Där är det tystare. Hon är ensam på rasterna. Du försöker få henne med i lekarna, men om du inte är där och hjälper till så blir hon stående. Rektorn har pratat om att dra ner på resurserna på grund av besparingarna. Du oroar dig för att du inte ska få vara kvar. Att hon ska klara sig ensam i klassrummet. Du ser hur hon blir mer och mer osäker på sig själv. Hennes tics blir värre. Du försöker prata med läraren på rasten, men han har fullt upp med tre andra elever som hamnat i en konflikt. Du tänker på allt hon missar och inte hinner ta igen.
Välkomna till Dela känslan-podden, avsnitt 50 är det. Eller hur, Marit?
Ja.
Idag så tänkte vi prata lite om resursens roll i skolan utifrån ett EHT-perspektiv och ett rektorsperspektiv. Och vi har två gäster med som vi har spelat in separat och digitalt. Och det är Rebecka Järnström och rektor Åsa Bergström i Uppsala. Okej.
Ja, och Rebecka jobbar som samordnare, hon kommer presentera sig själv. Man jobbar just utifrån elevhälsoperspektivet. Och den här podden görs av Magelungen Utveckling och det är du, Åsa Johansson, och jag, Marit Sahlström, som pratar med olika gäster. Och fokus är psykisk hälsa riktat mot unga.
Välkommen. Ja, Rebecka Järnström, du får gärna presentera dig själv, vad du jobbar och vad du gör.
Någonting. Ja. Nej, men precis. Jag arbetar som samordnande kurator på Academedias centrala elevhälsa riktad mot grundskolor, Vittra och Pysslingen. Det gör jag på halvtid och på andra halvan arbetar jag på en gymnasieskola i Sollentuna. Och sen arbetar jag också som handledare av olika personalgrupper.
Just det.
Kul att du är här.
Tack.
Och idag ska vi prata lite om resurser och fritidspersonalens roll i skolan. Ibland så kan de hamna med ett väldigt tungt ansvar utan vare sig verktyg eller utbildning eller erfarenhet. Så att jag tänkte höra lite om det här är en bild som du känner igen, Rebecka, från ditt arbete.
Ja, men jag känner igen det. Det är ju oftast blandade åldrar, olika erfarenheter i personalgrupp just för fritids. Vi har ju resurser då som också arbetar enskilt med elever eller i klassrum, men ofta också befinner sig på något sätt i fritidsverksamheten. Och de har ju oftast, blandade mål kan man säga. Vissa tänker kanske jobba ett halvår och slänga ihop lite pengar till en resa. Andra tycker att det är fantastiskt arbete och har tänkt att stanna där länge, och vissa jobbar hela livet. Och det är väl det som ställer extra mycket krav på organisation och ledning för den här personalgruppen. Att få ihop den och få en samsyn och hur man arbetar och att kunna se hela barnet och liknande. Så att det ställer en viss utmaning, men framförallt på de här ibland oerfarna unga personer.
Om vi tar ett case nu. En resurs som går bredvid en elev i skolan eller har blivit inkastad utan erfarenhet, utan utbildning eller verktyg och så vidare, utan i princip direkt från gymnasiet. Funkar jättebra i barngruppen, stor empati, vill väl, ja men allt funkar bra, och så får hon en elev som mår otroligt psykiskt dåligt och eleven tyr sig till den här resursen väldigt mycket. Det är hon som gäller eller han som gäller, ingen annan. Hur kan elevhälsan stötta där när den här resursen börjar, verktygen börjar tryta helt enkelt? Resursen går hem med jobbet, slutar sova etc. Vad bör elevhälsan göra där?
Det jag tror är otroligt viktigt för framförallt då oerfarna unga resurser är ju att finnas som stöd redan innan. Alltså om man anställer en person som man kanske redan från början vet vilket uppdrag den personen ska ha, så är det viktigt att man faktiskt redan från början kartlägger lite grann vad resursen har för erfarenheter. Vad har man för utbildning och har man haft tidigare erfarenhet av elever med olika funktionsvariationer eller utmanande beteende? Och därifrån också då fortsätta framåt. Vad kan vi ge den här personen som ska jobba med det här eleven? Vad kan vi ge för kunskap? Vad kan vi snabbt föra in för kunskap hos den här personen för att den ska orka och klara av att hantera? Därför att vi vet att vissa av de här eleverna med utmanande beteende kan ju köra slut på en person som är med dem hela dagen för att man inte har, vad ska man säga, en form av avlastningsmentalitet där man själv kan avlasta, ta hjälp och stöd, utan man hamnar i ett jag måste visa vad jag kan och tar då på sig allt ansvar för den här eleven när det egentligen är en hel skola som då ska ta ansvar för det här barnet. Jag tror att det är viktigt att man redan innan är väldigt tydlig i uppdraget med vad är ditt uppdrag, ditt professionella uppdrag, och inte vad gör man bara som människa, utan det finns också någonting att luta sig mot. Sen tror jag att det är viktigt att man har en person kanske på skolan som är någon form av mentor. Jag tror att kuratorn många gånger kan handleda personal, även specialpedagoger, eller tillsammans, så att också få hjälp av psykologen i elevhälsan. Rektor är tydlig med uppdraget, men att stödet, för ibland är det svårt att avlasta till lönesättande chef, att man har ett stöd i att också kunna gå och säga det här gick åt skogen. Jag vet inte vad jag ska göra. Barnet slår mig eller jag måste få hjälp i hur jag ska få det här barnet att må bättre och fungera lite bättre. Mm. Och då finns det ganska många elevhälsan som faktiskt har då erfarenhet eller utbildning nog att kunna hjälpa till i de situationerna.
Idag så jobbar ju många inom skolan i en ganska pressad situation. Man pratar om stort dokumentationsansvar och tidsbrist och en enorm arbetsbörda. Så men då utifrån den situationen, hur ofta görs de här åtgärderna som du pratar om? Alltså att man ser till, vad finns det för kunskap och kan vi fylla på den? Här finns stödverksamhet liksom, och här finns mentor som kan vara handleda. Och hur ofta är det att man faktiskt ganska mycket slängs in och bara får jobba på?
Man skulle väl kunna säga så här att de skolor som har ett systematiskt arbete kring sin elevhälsa också är bättre rustade för att få in personer snabbt i verksamheten. Jag tror kanske ibland att man får ta det lite som det kommer, men det första jag nämnde just det här med att få en liten kortare grundgenomgång vad vissa saker innebär för eleven är väldigt viktigt. Också att man tänker att man, jag vet inte riktigt hur det ser ut exakt, jag har inte gjort en kartläggning, men vi har ganska mycket utbildningar internt, till exempel på i vår organisation kring hur man kan stötta fritidspersonal. Jag har ju mycket samtal och samordning med kuratorerna kring hur kan de handleda. De frågar mig och jag försöker hjälpa till så gott det går. Men jag tror att det är mycket kuratorer och specialpedagoger som faktiskt vill att det ska fungera. Därför att just det här tidsbristen gör ju att ju snabbare vi arbetar förebyggande och främjande, desto mindre åtgärdande behöver vi arbeta. Så att när man har förstått att det är en tidsvinning i att snabbt informera eller utbilda de personer som ska arbeta med de här eleverna, så förstår man också att man sparar sig själv mycket tid och resurs faktiskt.
Vi ser ju att de, även om ni, när du pratar om hur ni arbetar, så tycker jag att det låter som att ni inkluderar de som är resurser och elevassistenter och verkligen tänker på att arbeta nära dem, och du pratar också om hur man bör jobba. Men min egen erfarenhet av både har varit elevassistent helt utan någon form av kunskap som jag fick då, och också av det som jag kan också se och möta på skolor, är ju att det kommer in personal som jobbar ganska kort, för att man, precis som du pratade om tidigare, att man kanske jobbar en liten stund innan man ska iväg på något. Man samlar ihop till en resa eller så vidare. Så att man byts ut ganska snabbt. Så ett barn som kanske har stort behov av kontinuitet och av någon som förstår ens behov, istället utsätts för en ganska turbulent och jobbig situation. Och dessutom kan skolan ta nya ekonomiska beslut eller beslut om huruvida man har rätt till resurser eller inte och så vidare. Finns det någonting där som du skulle vilja säga på någon önskad utveckling eller vad du ser? Hur skulle man kunna göra mer än det konkreta som du har pratat om?
Det här är någonting som jag alltid liksom på något vis promotar så hårt det går, är ju att man har ju en ansvarspedagog som är ansvarig för det pedagogiska ledarskapet i klassrummet och kunskapsinhämtning hos eleverna. Och när vi har elever som plockas, många gånger kanske plockas ut ur klassrum för att de inte klarar av klassrumssituationen, det är pressande och det är koncentration, alla möjliga olika saker som spelar in, så är det ju till exempel att föredra att det är pedagogen som går med eleven ut för att jobba med, vara den som är närmast, få chansen att skapa en relation och också vara den som faktiskt ansvarar för kunskapsinhämtningen. Då resursen kanske under att pedagogen har gett information till klassen, de som klarar av att arbeta med sina saker i klassrummet kan få stöd av en resurs. För att tänka, de lägre årskurserna är det ju ganska många av oss som ändå klarar av att hjälpa till vid grundläggande matte och svenska och sådär. Och då kanske den ansvarspedagogen går ut med en eller fler elever som behöver mer stöd pedagogiskt eller lugn och ro. Och det gör ju också att förhoppningsvis ska ju ansvarspedagogen vara kvar under en längre tid. Så att det är den personen som faktiskt den här eleven har mest kontakt med och mest anknytning till. Så om resursen eventuellt då skulle bytas ut, så är det ändå ansvarspedagog som har den liksom basala relationen. Och där man också kan tänka att ofta så har ju såklart då en lärare längre utbildning, mer pedagogiska verktyg och kanske har lättare att hjälpa den här eleven med kunskapsinhämtning eller andra, vad den här eleven än må behöva för särskilt stöd och extra anpassningar. Där resursen kan hjälpa till med de elever som inte behöver lika mycket hjälp. Och då får ju också eleven en mycket större delaktighet i klassen. Därför att huvudpedagogen och den som ska leda hela klassen, det är faktiskt den som går ut med eleven. Och det är den som visar sig att du är en del av klassen. Jag kommer lägga extra tid på dig nu. Och det är en ganska fin twist. Och jag brukar säga det till de fritidspersonal jag har. Stå på er och även informera lärare om att vänd på det. Du kan gå ut med den här eleven. Du kan skapa relation och du kan lära den på ett annat sätt. Resursen kan ta klassen. Det är okej. Och då får du också chans att ställa högre krav på eleven. För det är du som grundar en relation du inte får på samma sätt om eleven hela tiden måste lämna ditt klassrum. Så att det tror jag och hoppas och kan vara en väg att få en mycket större kontinuitet för den här eleven. Det jag tror är att när man jobbar med människor så är det, har alla någonting att säga till om att så här är det. Men det är ju så att det finns ganska mycket forskning kring vad som fungerar och inte fungerar. Och jag tror att så fort man jobbar med siffror så kan man säga så här är det där, den siffran är det här, när vi räknar det här talet så blir det så här. Och det är liksom lite samma med när vi ska få bort oönskade beteenden, föra in nya, bra, goda beteenden, så finns det liksom ett mönster, ett schema att följa. Det finns jättemycket psykologiska, jättebra, enkla verktyg, pedagogiska för det. Men ibland så tror jag att det är för mycket tyckande. Det är det som ibland ställer till det. Att man har uppfattningar som inte är forskningsmässigt grundade, utan det är lite antagande. För att jag är ju också människa, så jag vet också. Och det är det jag ibland tror att vi behöver. Relation och liknande är superviktigt, men fakta måste få råda när det kommer till hur vi också bemöter och hjälper de elever som behöver mest stöd.
Om vi nu har en situation, går in lite mer konkret, där ett barn berättar för en oerfaren resurs att jag vill inte leva mer. Hur ser gången ut där egentligen?
Ja, man brukar säga att skolor är löst sammansatta organisationer där det finns otroligt mycket påverkan från alla håll och kanter, politiskt, samhällsmässigt, runt om. Och det är ju så att det som ska följas är ju att när något sådant händer, så är det ju att första person som får reda på det ska ju egentligen göra en anmälan till rektor om oro för barnet. Många gånger om det då skulle vara en alldeles nyanställd resurs så hoppas jag att man har fått information om att man åtminstone går till sin pedagog då, som är alltså man tänker mentor för den här eleven som tar ärendet vidare. Men har vi elever som uttrycker att de inte vill leva så ska ju elevhälsan vårdnadshavare informeras omedelbart. Elevhälsan ska kopplas in och är det som så att man i möte med föräldrar då i samtal med föräldrar upplever att de inte kan, orkar eller har möjlighet att tillgodose elevens behov så gör vi ju också en socialtjänstanmälan och många gånger så sker ju det kanske tillsammans och i samråd med föräldrar som önskar hjälp. Men å andra sidan om det inte skulle ske att vi får något gehör för att barnet faktiskt mår jättedåligt så socialanmäler vi ju ändå som skola. Mm. Vi oro. Så ska ju ärgången se ut. Har vi elever som uttrycker det så ska ju så många människor som möjligt egentligen kopplas in omgående.
Hur tycker du att det fungerar på de skolor du har varit ute på? Har det här fungerat och vad händer när det inte fungerar?
Alltså just det jag faktiskt upplever är ju att när just den här kommentaren kommer så är det ambulerande och det är otroligt många faktiskt som reagerar väldigt starkt på barn och ungdomar som säger och uttrycker just jag vill inte leva därför att det är så kopplat till mycket kunskap faktiskt och bara kopplat till vårt grundläggande behov att leva som är mänskligt så att det är nog inget som kräver någon vidare utbildning just det att personal ska reagera väldigt starkt på det och ta det vidare. Men det finns andra mer subtila kanske kommentarer och liknande som är svårare att upptäcka ibland. Det är ju också av varierande grad. Men just det här med just det uttrycket märker jag det fungerar väldigt, väldigt snabbt på skolorna just det.
Om man inte har fått den här informationen, man går in som resurs och får det här förtroendet av ett barn. Och tänker, jag kan inte bryta förtroendet. Då är det skolan som har gjort ett stort misstag där och inte informera om gången där.
Ja, alltså.
Jag vill inte bryta det här barnets förtroende första gången. Jag är den enda personen. Allt det här från att man känner sig kanske smickrad till att man verkligen inte vill bryta ett förtroende.
Det är alltid en svårighet. Men det är ju så att när barnet bryter sitt. Vad som säger sitt tysthetslöfte till sig själv eller till någon annan som har gjort någonting. Så är det ju ändå någonstans att barnet sträcker ut en hand för att få hjälp. Och om man som vuxen känner att jag vet inte vad jag ska göra. Så är det ju otroligt viktigt att ta kontakt vidare med någon som vet i så fall. Vad ska jag göra för att hjälpa det här barnet? Därför att det är ju så. Jag brukar säga till dem som känner sig att jag har så mycket ansvar för det här barnet. Brukar säga att ja, men det är en hel skola här som har ansvar för det här barnet. Det finns vårdnadshavare som faktiskt har ett stort ansvar för det här barnet. Och vi har också andra organisationer runt om som också kan hjälpa till. Kliva in och ta ansvar för det här barnet. Så att när de känner sig som absolut mest ensamma och som den enda personen i hela världen. Så brukar jag säga att ja, du kanske bara är den första. Det är att du är den första och det är något fantastiskt fint. Men om du är den första som tar emot den här informationen så är det oftast som så att du måste ta det vidare. Och just där och då kanske det känns ruttet om man har brutit förtroendet och barnet är jättearigt på en. Men det måste man ta hjälp av att härbärgera den känslan. För barnet måste få rätt hjälp. Men det här är ju just det här arbetet som ligger till grund att man måste på organisationsnivå informera personal om det här.
Du pratade innan om olika, när man är olika tydlig som barn med hur man hör det. Alltså en tydlig sak att säga, jag vill inte leva. Så här. Men det finns ju många olika saker som inte märks eller syns på samma sätt. Vilka barn upplever du att elevhälsan lätt missar?
Det finns ju faktiskt barn och elever som egentligen aldrig signalerar någonting speciellt. Som kan vara utsatta för väldigt grova övergrepp, både fysiska och psykiska. Men som egentligen aldrig uppvisar några, vad ska man säga, symptom på sin situation, tyvärr. Sen finns det ju elever som uppvisar rent fysiska symptom. Man har blåmärken, man är lite trasig, trasiga kläder, man är aldrig i tid till skolan. Man får, och då tänker jag inte att det här är en engångsföreteelse att man kommer sent några gånger. Utan jag tänker att det är ett mönster som upprepas, att man Man har alltid fel kläder vid kallt eller varmt. Man har aldrig rätt lappar med sig. Man har inte gjort läxan. Föräldrar dyker inte upp på möten. Man får inte kontakt med vårdnadshavare. Man har svårt med att bli av med löss till exempel vid flertal till. Alltså, om alla de här symptomen sammanfaller, där det konstant alltid är en elev som på något vis trillar utanför det bara vardagliga, helt, vad ska man säga, den normala skolgången. Alla har ju någon gång glömt och haft löss och allt vad det kan vara. Men när det är ett konstant upprepande mönster, då kan man ju kanske tänka sig, hur har det här barnet det? Och det behöver inte innebära att det omedelbart renderar i en anmälan, utan det kanske är så här, vi måste kalla vårdnadshavare. Vi måste kolla upp, vad är det som händer? Men sen finns det också subtila, vissa saker som sker som kan tyda på olika saker i samspel med kamrater där man går över gränsen. Det finns ett gränslöst sexuellt beteende redan i ung ålder. Man vet lite mycket, man pratar lite mycket om vissa saker som inte egentligen går direkt till en vuxen, men som man kanske ibland i vissa lekar, i vissa rum kan uppfatta som avvikande. Och jag tror inte att man ska inte vara så rädd för att fråga, utan snarare tvärtom, för vi kan inte vi måste sätta barnet först. Alltid.
Och det kan vi ju se i den här podden som ett genomgående tema när vi har pratat med olika personer, som till exempel Ulla-Karin Nyberg som var med tidigare, som jobbar med just CVC. Just det där, att inte vara rädd för att fråga och inte tro att vi behöver ha alla svar. Och vi pratade också med Minds föräldralinje. Det handlar mycket om att våga fråga och finnas kvar, och även om man inte har alla svar, säga att jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men jag vill fortsätta lyssna, eller jag vill hjälpa dig vidare någonstans eller sådär. Kanske fråga flera gånger, för det är inte så att man kanske på en gång berättar någonting, utan att man märker och man kan fråga, upprepa sig eller fråga på andra sätt och så vidare.
Ja, men precis. Och det är också att det finns ju frågor som barn har lärt sig att alltid svara. Det är bra, det är ingen fara, det är okej. Man kanske helt enkelt får göra andra frågor där det är så här, vad gör du när du kommer hem från skolan? Där barnet kanske istället får beskriva sin vardag istället för att man bara frågar, är allting bra? Ja, det är bra.
Och jag tänker på det när du säger, så tänker jag, hur frågar jag mina barn? Om jag frågar mina barn eller andras barn, hur har ni haft i skolan idag? Då svarar ju alla i princip alltid, det är bra. Man får ju ingen information, man måste ställa andra frågor, precis som du säger. Men vad kan det vara då för frågor som kan vara bra att ställa om man vill kolla av hur ett barn har det eller mår eller så? Du sa en fråga så här, vad gör du när du kommer hem? Vad kan det mer vara för frågor konkret?
Ja, men ibland när vi har elever som vi kanske är oroliga för, då ibland brukar jag fråga så här, hur sover du på natten? Vart sover du? Sover du tillsammans med någon? Vart sover mamma och pappa? Det kan vara så här, jaha, men har ni, jaha, vad duschar du? Vad har du för duschkräm när du duschar? För att bara ta reda på hygienmässigt, hur ofta duschar man? Är man, liksom, har man en systematik på det eller så här? Har du en elektrisk eller en vanlig tandborste? Det kan också vara indikationer på bristande omsorg om eleven aldrig borstar tänderna till exempel. Eller är väldigt alltså, man kan ju ställa frågor som, och berätta lite om sig själv också. Nej, jag har en elektrisk tandborste och den burrar jättemycket. Det finns så mycket som man kan koppla till och kartlägga ett barns vardag genom att ställa de här frågorna som för så många barn i en vanlig vardag beskriver. Men där det kommer avvikande, man kan inte beskriva, man vet inte eller liknande. Till exempel, vad äter ni på kvällen? Vi äter aldrig på kvällen. Hä? Och då kanske man måste, menar ni, du äter inte middag? Nej, jag äter inget, vi äter inget. Jag äter bara i skolan. Ja. Så då kanske man frågar flera gånger, var det bara idag? Eller är det så alltid? Så det finns ju, det vi tar för givet är inte för givet för alla barn.
Så om ett barn då pratar mycket om sexualitet eller uttrycker saker som man funderar på var informationen kommer ifrån och så vidare, hur kan man prata med det barnet?
Det är ju ganska svårt när det kommer till. Jag brukar säga att det finns ju, vad ska man säga, man vill ju ha en oförstörd version av om det eventuellt har skett ett övergrepp. Så det får ju inte vara att man ställer för ledande frågor, helt enkelt påverka en historia som sen eventuellt ska bli ett vittnesmål på något vis. Utan det är väl mer att ställa öppna frågor och våga lyssna klart. Att Jaha, hur vet du det? Det visste inte ens gång jag. Ja, okej. Okay. Att man är nyfiken men inte kanske går in på något som de har nämnt. Och jag tror att också det är ju så, om det skulle vara så att det eventuellt har skett något form av övergrepp, så lever ju de här barnen under väldigt stark skam och skuld och kan också avbryta sig mitt för att känslorna blir så starka. Så jag tror att upptäcker man att det eventuellt har skett, och man kanske får ta det lite pö om pö. Det kanske är en fråga här och nästa dag kanske det är en annan fråga. Men att man försöker, och får man då en känsla, indikation på att nej, det här är något som inte stämmer, då gör man ju en socialanmälan direkt. Ser också till att det blir någon eventuell polisanmälan ganska kvickt. Socialtjänsten ska ju polisanmäla, men man kan faktiskt som skola också polisanmäla själva. Om man vill att det ska gå ännu snabbare. Så att visst kan man göra det, men jag tror att vi har ju i våra papper att så fort vi känner en oro för någonting gör vi en socialtjänstanmälan. Så vi ska ju inte ägna oss för mycket åt utredande arbete. Men om man får en indikation där man inte riktigt vet och förstår, kanske man får ställa en del öppna frågor. Och sen får man lämna över till utredning för socialtjänsten.
Rebecka, jag är lite nyfiken på hur elevhälsans arbete och fokus, hur det har förändrats under din tid. Hur länge har du jobbat?
Ja, det är ju snart 6 år på
centralen. Ser du någon skillnad från när du började? Ja, nu är det speciella tider naturligtvis, corona.
Ja, men, ja. Ja, i övrig, precis, om vi försöker bortse från den här pandemin, så jag tycker att det är stor skillnad faktiskt på de här 6 åren, hur man har fått en mycket större förståelse för att inte lägga skuld på barn, till exempel barn som har svårt i skolan. Där försöker man mycket mer vända på det och tänka, vad kan vi som vuxna göra? Det ser jag som ett stort framsteg. Man har förstått att det inte ligger något förändringsarbete i att lägga skuld på elev, utan att snarare tänka sig, vad kan jag som vuxen bidra med? Jag tycker också, jag försöker driva så hårt jag bara kan att vi har mycket elever som är utsatta för olika former av övergrepp och också visar symptom som om man hade eventuellt kanske någon diagnos eller liknande. Man får samma form av kanske uppmärksamhetsstörning vid övergrepp och liknande. Det är väl också någonting som vi jobbar hårt med, att försöka hjälpa till så mycket vi kan med utbildningar och liknande. Men jag tycker att man har ett öppnare förhållningssätt till att försöka som vuxen hjälpa till så gott som möjligt och inte lägga det på elevnivå, utan på vuxen, pedagog, personalnivå. Det ser jag som en stor förändring faktiskt. Det är väldigt glädjande också faktiskt.
Ja, det tycker jag låter väldigt hoppfullt och härligt. Då tänker jag att vi säger tack till dig med de här glädjande nyheterna. Just att man inte lägger skam och skuld på barn. Det känns väldigt skönt att höra att du ser en utveckling som går åt det hållet. Och tack så jättemycket för att du var med i podden idag.
Ja.
Tack för att jag fick vara med.
Åsa Bergström, rektor på Resursskolan i Uppsala, Magelungens resursskola. Jätteglad att du kunde vara med oss här och prata lite just om det här med resurser i skolan. Och hur blev det så här att barn och unga som har väldigt stora utmaningar ofta har väldigt mycket tid tillsammans med resurser och assistenter som kanske inte har fått rätt utbildning eller långvarig erfarenhet?
Så här var det ju på 70-80-talen. Då hade man ju ingen hjälp alls till de här eleverna. Man hade dem i klassrummen eller var de utanför klassrummen utan stöttning överhuvudtaget. Och de föll ur skolan i många fall. Eller så hade man något som man kallade för OBS-klass eller något sånt. Utord. Och sen så kom man på det här med assistenter som man tog in för barn med särskilda behov. De här begreppen fanns ju inte överhuvudtaget. Ja, det är ju något som har kommit nu. Det var ju också så att man var ju inte så jätteförtjust att ha de här eleverna i klassrummet. Det var också som problem. Och då hamnade man utanför istället med assistenten. Det är väl lite skönare för alla. Och det är där som problemet har varit för min del, tycker jag. Att man inte har jobbat. Nu tänker vi ju annorlunda idag. Vi har ju en inkluderande tanke på ett annat sätt. Men då hamnade vi ju ofta i att eleven hamnade utanför med elevassistenten. Och tappade sitt sammanhang och sociala färdigheter, färdighetsträning. Det betyder ju inte att det var assistent. Alltså jag var dålig på något sätt. Men det blev ju inte en pedagog som fick följa barnet i klassrummet. Med en assistent som stöttning. Det är det vi vill ha. För assistent är inte per automatik dåligt.
Precis. Och det du säger också när du pratar om de här barnen, då pratar du just om barn med särskilda behov som kanske inte fysiska funktionsnedsättningar, så där vi hade assistenter från början på 60-talet när det kom, utan då skulle assistenten vara, uttalat var det, assistenten skulle vara barnets händer och armar och fötter och så vidare. Utan just på 90-talet så förändrades det att man också då hade assistent för barn och unga med särskilda behov, även i neuropsykiatri och ADHD eller vad det nu kan vara, andra utmaningar och sånt.
Social problematik.
Du säger ju att det har förändrats, att man ser att man jobbar mycket mer med inkluderingstanken, att barn och unga ska få stöd i klassrummet och vara kvar i sitt sammanhang. Men i praktiken så vet ju vi, alla som jobbar inom skolan, att precis som du säger, ibland så sker det ändå att man blir satt i ett annat rum med en assistent. Vad skulle behövas för att ännu mer stärka de här barnens rätt till att ha kvar sitt sammanhang?
Jag tror att resurspersonerna måste bli stärkta och bli en del av arbetslaget. Känna att de är viktiga personer, de också, för att fungera för eleven. Och när man får till ett bra samarbete mellan en pedagog och en resursperson, så kan det bli otroligt fruktsamt faktiskt. Det är min erfarenhet att det kan bli väldigt inkluderande för barnet. Och verkligen bli... Att man kan också skifta person. Alltså att pedagogen kan gå in och ta resursens roll. Så att man tränar på att det är läraren som är hjälpjaget istället. Så får man till det samarbetet och kan stärka det. Då kan det bli väldigt bra. Och där behövs det ju ofta handledning för att få till. Och träning i klassrummet. Och det är det man då, när de är utanför. Då går ju inte det att möjliggöra det samarbetet. Så därför måste man ju in med dem.
För det är det vi också hör när de som jobbar som resurser själva pratar. Där vi har väldigt, det kan finnas personer som verkligen vill vara där. Man har väldigt bra förutsättningar för att göra ett enormt viktigt jobb. Men man känner sig exkluderad av att man kanske inte är med på pedagogmöten. Man är inte med i planeringen, vilket gör att man också svårare att gå in och ta större ansvar, vilket man skulle vilja. Ja. Så det kanske också är en viktig del av hur nära, som du säger, hur nära och fungerande är samarbetet mellan pedagog och resurs.
Ja, och det, anledning till det, det är ju ofta att man kanske har deltidstjänster. Pedagogmötena ligger sent på eftermiddagarna och då har man prioriterat att ha resursens tid med eleven. Jag hamnar själv i det nu till exempel, där jag upptäckte att vi har nog inte givit våra resurspersoner tillräckligt med tid i våra möten och de har inte fått den handling de har haft. Så, även om jag har jobbat länge i skolan så har jag gjort det misstaget även i år för att jag har prioriterat deras tid med eleven.
Jag tänkte på, du jobbar ju med Magelungen som är just en resursskola. Vill du berätta lite hur du tänker och när det blir som du har tänkt så att säga för våra lyssnare lite vad det innebär just resurstänket där?
När det blir som bäst menar du?
Ja, som bäst.
Ja, när det blir som bäst så möjliggör ju resurspersonen att eleven kan vara i klassrummet och ta del av undervisning med hjälp av resursen. Och när det blir som bäst så kan vi ju efterhand fasa ut resursen också. Och det är ju det man kan se då historiskt att man inte har jobbat åt det hållet. Det är av många olika skäl. Men det är ju dit vi vill.
Hur gör man en utfasning på ett bra sätt?
Det handlar ju om att hela tiden sätta upp de där målen. Att kunna backa till exempel. Idag så har vi som mål att jag är utanför klassrummet i 10 minuter. Att hela tiden lägga upp de där små målen. Eller att läraren går in istället 10 minuter som ni nämnde. Men att göra det stegvis tänker jag. Och ha en medveten plan. För har man inte det, då är det lätt att det bara flyter ut. Man cementerar det liksom. Att man måste ha en resurs.
Faran också med att kanske ha, då, om resursen är det enda som den här eleven har och den sedan kanske tvingas bort av ekonomiska skäl eller slutar för att den säger upp sig eller så vidare, så är det ju också en väldigt sårbar situation om man inte jobbar mot en utfasning och att mer och mer blir en del av en grupp eller så.
Ja,
Och det är ju ett bekymmer som vi har på många av våra skolor, att de resurspersoner vi har är unga personer som är på väg någonstans i livet. Det är bara en mellanstation för dem, så att säga. Och då blir det ju ofta väldigt mycket separationer för de här barnen som är extra känsliga för separationer. Så de har knutit an till en relation och sen så ska det bli uppbrott. Så det är ju väldigt olyckligt, och så ser det ju faktiskt ut.
Jag tänker förbereda barnen på den här utfasningen. Hur gör ni det?
Ja, ofta så blir ju tyvärr, det jag har sett så är ju att avslutet blir väldigt abrupta. Och det är väl något som man behöver tänka till kring, att de här eleverna behöver förberedas och få göra ordentliga avslut. För får man göra ett avslut med lite ritualer, att man sätter ord också på det, då underlättar det. Sen är en separation alltid svår, men det kan åtminstone underlätta. Och man kanske har en person som man brygger över till också, som blir nästa person. Men det är ju det ideala, när resurspersonen finns kvar och den nästa har kommit in, så att säga. Och det finns en brygga över.
Precis, och vi ser ju också att det finns utbildningar just för assistenter. Och det kommer en ny nu, en distansutbildning från Värmdö, där jag vet att prestationsprinsen bland annat, som jobbar just med barn i behov, har varit med och stöttat upp och se hur kan vi stärka elevassistentens roll och kompetens i skolan. Så. Mm. Både för egen del, att själv, för det kan vara väldigt tufft, som vi har pratat om, att man kan hamna i tuffa situationer själv där man känner att man saknar stöd, men också såklart för eleverna och resten av alla elever i klassen och personalen.
Ja, men jag tänker just det som du nämnde nu med elevassens roll, hur man stärker dem och hur man också kanske får dem att vilja vara kvar i skolans värld. För det här är ju ett yrke man kan ha länge. Det har jag har varit med om det och haft kvar resurserna länge i organisationen, och hur de kan få ut, att man hittar utvecklingsvägar även för resurspersoner. Alltså till exempel ha utbildat sig inom art, andra utvecklingsvägar helt enkelt, så att de kan få olika roller på en skola. Så att statusen kan höjas lite grann.
Att vara lite rädd om vår resurspersonal, för att de är så otroligt viktiga.
Ja, det är de. För de kan verkligen vara räddningen också för en elev, och vändningen.
Tack så jättemycket, Åsa, att du kunde vara med oss här på länk från Uppsala och prata lite just om resurser i skolan. Det var jättevärdefullt.
Tack själva.
Tack.
Tack för att ni har lyssnat. Som vanligt kan ni gärna höra av er till oss om det är ämnen som ni tycker vi ska ta upp eller gäster ni vill att vi ska bjuda in. Och vi passar på som vanligt att tacka Lars Bygdén för det jättefina introt vi har, som kommer från hans platta Family Feelings. Ta hand om er. Hej då!